lyckosam? Kortsiktig framgång och lycka eller ett strävsamt liv levt på rätt sida av den moraliska gränsen? Vad väljer du?
Ja, jag tror jag väljer ett liv levt på rätt sida av den moraliska gränsen och lycka.
Du vill ha båda. Ja, du behöver inte välja mellan de två alternativen som jag sa här. Det intressanta det är att dagens huvudperson, han är lite som du. Han vill ha både och han lyckas också få det. Men det innebär vissa uppoffringar. Som till exempel såna där saker som att sälja sin själ till djävulen. Det är du inte beredd att göra, va?
Nej, nej.
Nej, låter inte som en kul idé.
Nej.
Det här är Operaguiden om Faust. Ja, hej hej och välkommen till Operaguiden ska du vara. Jag heter Britta Svanholm med Magnett och här ska vi nu ta oss an en dramatisk historia som har gett upphov till inte bara opera och litteratur utan också ett adjektiv och ett idiomatiskt uttryck. Operan som står i centrum i det här avsnittet av Operaguiden, det är Faust med musik av Charles Gounod och text av Jules Barbier och Michel Carré efter Johann Wolfgang Goethes verk med samma namn. Och en som vet extra mycket om figuren Faust, det är Sam Jakobsson, medarbetare här på Sveriges Radio P2. Välkommen till Operaguiden, Sam.
Tack för det.
Och anledningen till att du vet så mycket om Faust är ju för att du har skrivit en C-uppsats om den här legendomspunna mannen, eller hur?
Ja, det har jag. Närmare bestämt vilka delar av Goethes skådespel som Gounod, Boito, Schumann och Berlioz har använt i sina stora verk.
Mm. Låter intressant det där. Mm. Den här uppsatsen det kommer du ha nytta av idag när vi ska ta oss an den här hitoperan som Faust är. Det är påfallande många sköna melodier som gärna fastnar i huvudet i operan. Det kan jag intyga som har gått runt och nynnat på juvelarian här nu i flera dagar. Och genom hela den här operan så flödar musiken på i ett i den version som man oftast ser och hör på operascenen. Men faktum är att Faust faktiskt från allra första början skrevs med talad dialog mellan sångerna. För det var så man framförde operor på Théâtre Lyrique i Paris, där Faust hade premiär i mars 1859. Under 10 år så omarbetade Gounod sen operan och 1869 så fick den till slut premiär på Parisoperan, som en så kallad grand opera. Vad är det för någonting, Sam?
Grand betyder ju stor och det har kommit att bli en beteckning för stort anslagna operor med påkostade scenerier, stor orkester, stor kör, ballett och ja, liksom, mycket av allt.
Mm, en riktig upplevelse alltså.
Ja, verkligen.
Mm. Och den version vi ofta ser på operascenen idag, som sagt av Faust då, är en grand opera. Och den här versionen blev en stor succé. Det var den mest spelade operan överallt de kommande decennierna efter premiären. Och det är inte så svårt att förstå, för den har allt. Den har en deal med djävulen, den har ett på förhand utdömt kärlekspar och så vacker musik därtill. Är det något mer som behövs för en succésam?
Det räcker väl bra med en av dem, ja,
till och med det. Liksom,
ja.
100 år efter att Faust hade haft premiär så hade den satts upp i 6 olika uppsättningar. Och det låter ju inte så mycket, men oftast är det ju så att en uppsättning spelas många, många gånger med samma kulisser och scenografi och kostymer och sådär, eller hur?
Ja, så är det ju precis. Och ibland känner man, nej men nu är det dammigt, nu får vi göra något nytt.
Mm. Och när Gounod dog så hade den spelats över 1000 gånger på Parisoperan. Svindlande många föreställningar. Så en omåttligt populär opera är det här som sagt. Och det som kanske bidrog till succén var att den även tidigt tog sig över Atlanten till New York. Faust var nämligen den opera som fick inviga den nya Metropolitan Opera-byggnaden 1883. Det var svenska sångerskan Kristina Nilsson som sjöng rollen som Marguerite. Och hon sjöng faktiskt på italienska, trots att det här är en fransk opera. Och det här fick författaren Edith Wharton, som var på plats vid Met-premiären, att säga: en oföränderlig och obestridd lag i musikvärlden krävde att den tyska texten, alltså Goethes text då, till den franska operan som sjöngs av en svensk artist skulle översättas till italienska för en tydligare förståelse för den engelsktalande publiken. Ja. Det är en ganska bra sammanfattning, eller hur?
Ja, det är lite som man gör idag. Man talar engelska för att folk i Sverige ska förstå.
Ja, lite så. Och så här kan det ha låtit när Kristina Nilsson sjöng där på Met på italienska. Det här var Thulevisan ur tredje akten på italienska med Renata Tebaldi i den här inspelningen. Men det är alltså franska som Faust oftast framförs på idag. Men vad handlar den om då? Ja, det får Per Feltzin berätta nu.
Operan Faust handlar om att göra allt för att få tillbaka sin ungdom och alla de glada dagarna. Att inte längre sitta bitter på sin kammare. Och att göra allt betyder i Fausts fall att göra ett avtal med den onde själv, djävulen Mefistofeles. Han lockar Faust med en bild, en drömbild bokstavligen av Margareta. Nu finns ingenting som kan hindra Faust att skriva ett kontrakt med Mefistofeles. Jag gör som du vill, bara jag får min ungdom tillbaka och möjlighet att närma mig Margareta. Till berättelsen för vi också Margaretas bror Valentin och hans vänner. Valentin ska ut i kriget men ber vännerna att skydda Margareta. Men Mefistofeles finns där hela tiden. Listig och lockande och vid sidan av honom Faust som påminner Mefistofeles om kontraktet. Margareta är ointresserad av Faust och det krävs stor ond list, flera övernaturliga försök och till slut både hennes egen nyfikenhet och ett rejält smyckesskrin för att Faust och Mefistofeles ska få komma nära. Och när kvällen kommer stannar Faust kvar hos Margareta. Margareta ångrar sig djupt och går en tid senare till kyrkan totalt söndersliten inuti av ångest över vad hon har gjort. När brodern Valentin återvänder från kriget uppdagas allt och Valentin och Faust möts i en kamp som leder till Valentins död. Det slutar inte där. Margareta sitter i fängelse eftersom hon har dödat det barn som blev till när Faust förförde henne. Faust har ändå samvetskval och tar sig till fängelset för att få Margareta att rymma med honom. Men hon har förlorat förståndet och när sen också Mefistofeles kommer till fängelset rasar allt samman. Det blir en kamp mellan djävulen och Gud som Gud vinner och änglarna frälser Margaretas själ när hon dör.
Tack för den genomgången, Per Feltzin. Ja, du Sam. Det här är ju en på många sätt klassisk berättelse som vi har att ta itu med idag. En man i det här fallet vill ha något men kan inte få det och tar därför hjälp av djävulen själv för att få det han önskar mest i världen. Men priset är oftast mycket högt. Han säljer sin själ till djävulen. Och dessutom så påverkar han alla övriga runt omkring honom. Bland annat blir ju en effekt ett barnamord som vi hörde. Men den här berättelsen med djävulen och att sälja sin själ, det är ett känt berättarupplägg. Det finns flera exempel på det där Faust kanske är då det mest kända. Och det är fler än du, Sam, som har fascinerats av Faust genom åren. Hur gammal är den här ramberättelsen egentligen?
Ja, den går ju tillbaks på en Georg eller Jörg Faust som levde mellan 1480 och 1540 ungefär i Tyskland. Och han var en alkemist som omkom i en explosion när han försökte göra guld. Sen tecknades hans levnadshistoria aldrig ner under hans livstid, men ungefär 45 år senare så kom det en historia om doktor Johann Fausten, och där sätter väl den här fantasterierna runt Faust fart helt enkelt.
Så Goethe var alltså inte först, då lär vi oss av detta, men när kommer Goethe in i bilden?
Ja, det går nästan 200 år faktiskt som de här berättelserna lever vidare, bland annat via engelska komedianter som tar den här historien tillbaka till Tyskland, och så småningom så spelar man Kasperteater, och det är i den formen som Goethe stiftar bekantskap med Faust.
Just det.
Så är det.
Och det här var ett verk som han jobbade med, sin Faust, hela livet.
Ja, absolut. Han började genast att göra den första versionen av Faust som då han var 26 år gammal, och sen så efter 15 år så bearbetade han den igen. Ytterligare senare så publicerades det som vi idag känner som första delen av Faust, 1808. Och sen i slutet av sitt liv så arbetade han med den andra delen av Faust som publicerades 1832. Året efter att han hade dött.
Mm-hmm,
okay. Så han höll verkligen på med det här stoffet hela livet.
Just det. Ja, men där har vi lite då om den litterära förlagan. Och det var faktiskt den som operatonsättaren Charles Gounod sen stiftade bekantskap med. Men operan Faust handlar bara om den första delen i Goethes berättelse som du nämnde här. Varför gör den det?
Dels så tror jag att man ville helt enkelt koncentrera stoffet. För om man spelar hela Faust 1 och 2 så tar det 15 timmar.
Det låter som Wagner ungefär.
Ja, Wagner plus kan jag väl säga.
Just det.
Och då så koncentrerar man sig på det som kallas för Gretchen-tragedin som handlar då om Margareta. Mm. Och den kallas ju också faktiskt för Margareta, den här operan, i Tyskland.
Mm.
Dels för att man ville undvika en förväxling med Goethes skådespel, men det är inte heller så dumt. För om man tittar på Faust 1 så kommer Margareta in i skådespelet faktiskt förrän det har gått en bit efter hälften. Närmare bestämt 57% räknade jag ut.
Mm.
Men den dryga hälften som är innan hon kommer in, den tar bara upp 20% av Gounods opera. Så att man märker att Margareta-tragedin har den största tyngden i operan.
Där ligger huvudfokus.
Där ligger huvudfokus helt enkelt. Och det är ju naturligtvis dramaturgiskt vettigt att fokusera på en sak. Om man jämför de här verken så allting tar jättemycket längre tid i Goethes skådespel, fast det är fantastiskt.
Mm.
Men det går inte på en operascen.
Nej, där måste vi ha lite rappare tempo. Vi ska alldeles strax komma in på de olika rollerna. Du har ju redan börjat prata lite om Margareta här. Men här i Operaguiden ska vi först nämna något om musiken, tycker jag. En hitparad, sa jag inledningsvis att det är. Håller du med?
Ja, absolut. Jag gjorde en liten lista över de operahits som finns. Och det är 8 stycken. Alltså vilken opera kan ha 8 kända låtar? Det är helt fantastiskt.
Jag kommer bara på Carmen faktiskt, om vi ska nämna, namedroppa en annan opera.
Ja, men det är den enda jag kommer på också som har så många hittar. Ja. Det är fantastiskt.
Ja, det är det. Vi kan börja med att lyssna på någonting som har blivit jättekänt. Det är ett körparti från början, men jag har valt att ta det i en orkester direkt. Ja, det här är den berömda valsen i andra akten som i ursprunglig version då också sjöngs med kör. Det här är ju ett exempel på musiken i operan. Kan du berätta lite, hur är musiken uppbyggd?
Ja, jag ska säga att musiken hamnar någonstans mitt emellan Mozart och Wagner. Det är inte bara recitativ och arior som det är i Mozart, vilket kan vara hopplöst innan man har vant sig. Det är liksom, de sjunger något obegripligt på italienska och sen så sjunger de en aria och så applåderar folk. Och så upprepas det där i 1,5 timme. Och Wagner, det är ju precis tvärtom. Där börjar musiken och så håller den på i kanske 2 timmar som den gör i första akten av Mästersångarna.
Här
är det, ja, det bara flyter precis och det håller på. Det liksom, alla vackra arior har inget riktigt slut, vilket är hopplöst när man är musikläggare, för man kan inte klippa ut det. Men det var en parentes. Men hos Gounod så är det visserligen recitativ och arior och det är avslutat, men man har ändå liksom klistrat ihop det till större scener, så att det är i varje akt är det liksom flera stora bågar, vilket jag tycker gör att det kanske blir lite lättare att ta det till sig.
Mm, just det. Bra att du räknade ut hur många låtar som har blivit enskilda hits ur operan, tycker jag. Jag har plockat ut ytterligare ett sånt exempel. Jag tror att den här musiken finns med på din lista. Ja, det här är ju den berömda soldatkören. Du skrattar, Sam.
Ja, men det är så klämmig musik.
Ja, visst är det det. Men det här är ju också, förutom att det är då ett exempel på musik som står sig jättebra själv när man bara framför operakörer, så är det också ett exempel på musik som Charles Gounod la till. Han skrev den här musiken till Ivan den förskräcklige, en av hans ofullbordade operor. Och under de här 10 åren när han jobbade med operan så la han till och drog ifrån musik. Och ett av de partierna som han la till har faktiskt blivit en av de här riktiga hitsen. Det är Valentins bön. Valentin som då är Margaretas bror. Vad är det han vill i den här vackra musiken?
Ja, det är ju inte bara ett tillägg till den andra versionen, utan det är ju ett tillägg till Fausthistorien.
Ja.
Den finns inte hos Goethe.
Just det.
Utan den är tillägg här för att man ytterligare ska inskärpa tragedin hos Margareta, för det är ju Valentins syster. Och han vill helt enkelt att Cybele, som också är en roll som bara är en person i mängden som får en egen roll i den här operan, att Cybele ska hålla ett vakande öga över Margareta och ber till Gud om att han ska skydda henne nu när han ska dra ut i krig.
Det här är ju väldigt innerlig musik, och jag läste någonstans att Gounod ville att musiken skulle vara mer finstämd och följa känsloyttringarna mer än vad man kanske var van vid i den grand operan, i den stora operan då.
Ja, det var bra, tror jag. Mm. För att det är säkert en nyckeln till en framgången till av den här operan.
Rollerna då i Faust, vi är ju redan inne på det. De är väldigt tydligt karaktäriserade, tycker jag. Vi har den goda och oskuldsfulla, och vi har den onde, och vi har den ombytlige och den rättrådige, och så vidare och så vidare. Ska vi börja med Faust? Jag har skrivit så här, som en liten sammanfattning. En strävsam man släpper loss, men ångrar sig.
Ja, det är en strävsam man som är bitter, ska man väl ändå tillägga.
Ja. Han är ju inte nöjd med livet i början.
Nej,
inte
och,
alls.
Och själva Goethes Faust går ju verkligen ut på att han är missnöjd. Och när han blir nöjd, då kan han frälsas på slutet, för han har kämpat så mycket. Allt det här med Mefistofeles, alla de här 15 timmarna, det går ut på att Mefistofeles utnyttjar den här missnöjdheten hos Faust helt enkelt. Mm. För sina syften.
Men däremellan då, under de här 15 timmarna, så finns det ju ändå partier i operan där han är rätt nöjd. Och ett faktiskt bra exempel på det är ju då kärleken som är hans kick här i form av Margareta. Och så här sjunger han i musiken som är känd som Faust Cavatina. Har vi honom, skönsjungande Faust då, som styrs till stor del av Mefistofeles, djävulen som spelar med människors liv med en klackspark. En ganska urtypisk djävul.
Ja, absolut. Så är det.
Och det hörs i musiken.
Un bout du monde à l'autre bout. Pour fêter la famille d'Ole, rois et peuples confondus, au bruit sombre des écus, danse une ronde folle. Autour de son piédestal, autour de son piédestal, il s'attend conduit le bal, conduit le bal, il s'attend conduit le bal, conduit le bal.
Det här var ju Mefistofeles Rondon, den gyllene kalven, och här sjunger han att pengar, det är alltings gud. Och det är han ju väldigt medveten om, eftersom han hela tiden spelar med andra människor och andra varelser utan att bry sig om dem det minsta.
Mm.
Men man vet egentligen inte varför i Gounods opera, för här är han liksom en djävul och djävlar vet man ju hur de är.
Mm.
Men i Goethes Faust så är det ju så att djävulen har slagit vad med Gud om att vem som kan få en själ av en människa när den har dött, och då så har Mefistofeles sett ut Faust. Så hela i det här långa skådespelet går ut på att han ska vinna vadet mot Gud. Men det räcker ju fullkomligt, tycker jag, med att en djävul är en djävul.
Ja, det gör det verkligen.
Ja.
Motsatsen har vi i Valentin, som vi redan har pratat om. Han är ju den övervakande, skulle man väl kalla säga, övervakande brodern som är väldigt rättrådig och vill skydda sin syster och sådär. Och systern då, det är ju Margareta som luras av Mefistofeles.
Ja.
Den här oskuldsfulla, upphöjda har jag satt som epitet på henne.
Mm. Ja, alltså hon är ju upphöjd av Faust, i alla fall när han blir kär i henne.
Just det.
Och det är klart att Valentin älskar ju naturligtvis sin syster. Så hon själv tycker inte att hon är märkvärdig.
Nej, det säger hon i början.
Ja, det säger när de möts där, så åh, fröken, kan jag få leda er hem? Nej, nej, jag är ingen fröken. Jag kan gå hem själv, säger de. För fröken, då var man en fin dam. Och det var ju inte hon. Och också när hon får juvelerna, framförallt i Goethes drama, så ja, ska jag ha dem här? Nej.
Men hon är väldigt sugen på dem också. Hon längtar efter lite flärd. Vi får berätta lite då. Hon hittar alltså en kista med fylld av juveler som visar sig vara från Faust, fast de är ju från Mefistofeles då.
Ja, men precis. Så är det ju. Och i operan då så prövar hon ju, det ligger en spegel där också, så jag ler när jag mig i spegeln ser, som Castafiore då sjunger. Och hon njuter av de här fantastiskt vackra juvelerna. Det är klart att hon gör det.
Ja, här hade vi den då, juvelarian som den kallas. Jättefin musik och skrattande och leende. Men Margareta dras ju så småningom ner i fördärvet av Mefistofeles ränker här och begår till och med det mest oförlåtliga brottet av alla, att döda ett barn. Mm. Men det intressanta är att hon når ju faktiskt frälsningen.
Mm. Det gör hon. Och det tänker jag är för att hon blev utnyttjad. Ja, hon var ju ändå på något sätt oskyldig eftersom det var hon blev förledd. Och i slutet så ber hon innan hon dör till änglarna att hon inte ska störtas i fördärvet. Och ja, hon blir frälst helt enkelt.
Du, jag har faktiskt letat upp lite kuriosa fakta här om Faust och Goethes version och även operan. Jag måste få dra den sam.
Mm. Låt höra.
Jag nämnde ju här i början att historien har gett upphov till ett adjektiv och ett idiomatiskt uttryck. Vet du vilka dessa är?
Ja, det idiomatiska uttrycket, det vet jag precis.
Vilket är det?
Så det var alltså pudelns kärna.
Just det.
Men vet du hur det kommer till då?
Ja, det vet jag. Men det låter som att du också vet det.
Absolut, det vet jag. Det är ju så att Faust är på påskpromenad med sin assistent Wagner. Och då följs de av en pudel, en svart pudel, som det slår gnistor om. Så det är jättekonstigt. Och pudeln följer med Faust hem. Och så småningom börjar han gny och gnälla och sväller och blir till slut som en stor svart flodhäst som fyller hela rummet. Och det blir dimma. Och ur den här dimman så framträder Mefistofeles. Och det är då Faust säger, så det var alltså pudelns kärna.
Mm. Mycket intressant och kul att få bakgrunden till det. Adjektivet som jag tänkte på, det är ju faustiansk, som då helt enkelt är en ambitiös person som offrar sin moraliska integritet för att nå makt och framgång under en kort period, precis som Faust alltså.
Mm-hmm.
Kanske, det här är ju kanske mer fakta än på kuriosakontot, men på ännu mer på kuriosakontot, där hittar man något som är direkt kopplat till Gounods opera. Det är ju nämligen så, och du har redan nämnt hennes namn, det är ju nämligen så att den stora operadivan Bianca Castafiore, som förekommer i seriealbumen om Tintins äventyr, hon har ju en aria som hon ofta gärna sjunger, och den är ju baserad på just juvelarien. Ja, det var det faktiskt Kerstin Dellert som var rösten som Bianca Castafiore i en inspelning från 70-talet.
Ja.
Ja, du Sam. Du, väldigt kort här i slutet. Vad händer sen? Det finns ju faktiskt en fortsättning som inte är med i Gounods opera. Kan det komma en Faust 2 i operaväg?
Både ja och nej. Egentligen så händer inte så mycket, för det enda som händer är att Mefistofeles försöker få Faust att avvika från den rätta vägen genom att han underhåller hans ständiga begär efter sinnliga uppgivelser. Det kan vara makt vid kejsarhovet eller antikens Helena som han gifter sig med och får barn med. Men till slut så tröttnar Faust och han vill lämna de sinnliga upplevelserna och vill skapa något för andra människor. Hittills har han bara gjort sånt som Mefistofeles har genom sin magi har fixat.
Just det.
Nu vill han vara handelsman, stadsbyggare, ingenjör och organisatör. Och till slut så får faktiskt Mefistofeles inse att han misslyckas, för till slut så säger Faust, dröj stund, du är så skön ändå. Han finner ett ögonblick som han kan vila i och säger att han upplever sin levnads största ögonblick idag. Och då dör han, änglarna för bort Fausts odödliga del, och i slutscenen så förklarar änglarna att wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Då mäktar vi förlossa den som outröttligt strävar.
Ja, fina slutord, Sam. Stort tack för att du var med och pratade om Faust i operan idag.
Tack själv.
Följ gärna Operaguiden i appen Sveriges Radio Play. Då missar du inte ett enda nytt avsnitt av podden om världens mest kända operor. Det finns fler guider att lyssna på webben sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio Play. Stort tack för idag, säger nu jag, Britta Svanholm Magnett. Hej då!